Ja, då säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har jag enbart Oskar Axelsson med mig. Det är lite manfall här på de andra två, på Sippe och Tobbe, men så kan det vara. Tobbe jagar väl narval nu, hoppas jag. Det är väl den enda godkända anledningen till att han inte kan vara med, så han äntligen kan säga, nu har jag sett en narval, Filip. Så Tobbe jagar narval och Sippe är och ska sälja sin lägenhet eller något i den stilen. Det är ju i och för sig osagt, han har visat upp en lägenhet, sen man ska göra med den, det har han inte sagt. Men skitsamma, Oskar, du är med oss som vanligt.
Ja, det stämmer. Inte bara känslorna som styr den här podcasten, det är även tekniken som är med oss idag.
Ja, take us through it. För er som missade det förra veckan, så det vill säga alla. För det blev ingen podd förra veckan, Oskar. Berätta vad som hände.
Vi kan väl säga så här, alla missade det inte. Jag, Tobbe och Oliver Sippe Sipos, vi har ju hört podcasten som spelades in förra veckan. Men ja, det är ju å andra sidan bara vi som har hört den podcasten. Sen... Så Madde, här kommer förklaringen till vad som hände, eftersom Madde är den enda som har frågat mig om vad podden var. Kanske fler som har frågat, det vet jag inte. Men vi spelar ju in och vi har ju gått över till ett nytt inspelningsprogram. Och jag har ju då Mac och de andra killarna har PC. Och Filip spelade in första gången när vi spelade in på programmet och jag skulle spela in. Och ja, det blev monolog, kan man säga. Vi spelade in, men... Det blev lite stressigt där när vi skulle få igång inspelningen, så jag hann inte riktigt soundchecka. Jag trodde jag hade soundcheckat, men det funkar inte riktigt. Så när podcasten var inspelad en dryg timme senare, så kunde man bara höra mig. Och sen blev det 2 minuter tyst. Och så var det jag, och så var det lite skratt. Och så var jag tyst i 3 minuter, och så var det jag. Med andra ord, de andra killarna kom inte med på band. Så att vi tänkte att det är nog inte så kul att lyssna på den podcasten.
Men om man tycker det är kul att lyssna på dig, Oskar, då kanske man kan höra av sig till dig och liksom be att få ett exemplar av den här exklusiva podden och bara höra dina tankar om det.
Absolut. Ja. För att jag inte ska framstå som en sjuk människa med problem, schizofrenproblem, så kanske vi bör klippa bort mellanrummen då. Tyst i 2 minuter mellan och lite skratt och sen tyst i 5 minuter och...
Jag tänker att det kanske kan vara underhållande för en del att höra dig om hur som du skulle...
Jag tror inte att det finns någon som tycker det är underhållande. Nej. Jag är väldigt besviken också, för jag tyckte jag fick så bra presentationer. Det var Tobbes namnsdag och jag fick presentera, jag drar det ändå, Oliver med killen som alltid bettar på straffar och som hade missat det mest uppenbara straffbettet någonsin, att Arsenal skulle få straff mot Man United med Mike Dean som domare. Det var ju skrivet i stjärnorna, det kunde ju vem som helst förstå att det skulle hända. Och jag presenterade att du inte var med, för att du precis som Pepe hade gjort en stark insats veckan innan, men hade blivit fast på avbytarbänken utav oförklarliga skäl.
Ja, du ser. Nu är det nästan som att du har kört hela förra veckans podd, fast ändå i den här veckan.
Precis. Ja. Lite så teasers vad som hände förra veckan är det.
Ja, precis. Så vill ni höra mer om det, som sagt, så hör av er till Oskar, så får ni höra allt resten ni tjatar om. Men bra, men idag så hoppas vi att tekniken är med oss. Men bara för att dubbelchecka, och det här är så sjukt oproffsigt att vi gör det här live, men det måste vara. Så ska jag bara testa dig på en sak, Oskar.
Gör det.
Nej, du hörde inte vad jag sa. Alltså så funkar det som det ska. Bra, super. Men inte nog med att tekniken strulade förra veckan och det inte blev någon podd. Så, eller det blev ju en podd, men den kom liksom inte ut. Så var det ju en del matcher som spelades som ni pratade om då, antar jag.
Jajamän.
Ja, och jag tänkte att nu är det ju ändå, ska vi göra en snabb spolning nu ska vi se, de två matcherna så vi kommer upp till fas. Det var Dundalk hemma.
Semiproffsen.
Ja, semiproffsen. De
Det var
irländska
mycket prat om
semiproffsen.
semiproffsen sist gång.
Ja,
Och
och så var
det
det ju.
enda man bör ta med sig från den matchen, det finns två saker att ta med sig från den här matchen.
Kör.
Det är Pepes drömmål.
Ja.
Och så är det att Arsenal vann med 20-0 i fouls.
Just det, det gjorde de ja. Fan, Arsenal. Playing football the hard way. The Arsenal way. Ja, men vad bra. Då har vi slagit fast den matchen. Vi vann med 3-0. Det vi tar med oss var att Arsenal vann med 20-0 i fouls. Och Pepes drömmål med högerfoten.
Och att Joe Willock gjorde mål ska vi nämna också.
Just det, han var riktigt bra den matchen. Ska tilläggas.
Också.
Också.
Mer om det sen.
Ja, då snabbspolar vi fram ytterligare lite grann. Förra helgen så mötte vi Manchester United borta. Vi vann där med 1-0. Första gången vi vann på Old Trafford i ligan, ska tilläggas, på 14 år. Vill ni summera ert samtal ni pratade om där med någonting?
Jag tänker att det vore oproffsigt av mig och inte berätta vem jag gav mina poäng till, för då blir ju det haltande på riktigt. Så det kan vi väl göra, så får du en
Bra.
snabb recap av vad som hände.
Jättebra, bra idé, bra idé.
Så jag skulle ju ta ut spelarna till förra matchen, säsongens spelare. Och det är ju bra om det kom på band också. Eller det finns ju på banden. Ja. Men så jag till Philips stora förtret gav Elneny en poäng för sin gedigna pressspel som varade ända rakt igenom hela matchen.
Ja, men det är
Han
bra så
gjorde sin
länge.
fantastiska press pressande i minut 91 eller 93 eller vad det nu var. Fantastisk match av Elneny.
Absolut, det är bra. En poäng. Fan, nu har jag ju glömt att ta med en penna till mitt anteckningsblock, men jag fixar det sen. Yes, en poäng till Neni. Ja, två poängen från
Ja.
United borta.
Gav jag till Rob Holding. Egentligen tyckte jag att det fanns flera som fick tre poäng,
Yes.
men Rob Holding fick två poäng för en solid match. Och jag som så fint då fick slutet in, så nu tar jag det igen. Cirkeln var sluten. För den 4 december 2018 så spelade Rob Holding en av sina bättre matcher för Arsenal. Borta mot Manchester United, men gick av skadad. Och drygt 2 år senare var han tillbaka borta mot Manchester United och gjorde sin kanske bästa match i Arsenal.
Ja, han var svinbra den matchen.
Hans topp 5 matcher i Arsenal i alla fall.
Ja,
Så, eller topp
absolut.
tre kanske.
Ja, nej, men
Ja.
den är topp 5, topp 3. Absolut. Två poäng till Robban. Jättebra.
Och 3 poäng gav jag till Partey, kunde även gått till Mr G. Det var mest för att Mr G gav mig hjärtflimmer. Så att därav uteblev han från poängen. Och Partey gav jag 3 poäng för att man såg i matchen vilken klasskillnad det var att få in honom på plan. Och bland annat så vann han tillbaka bollar och det var som att bollen var fastklistrad i fötterna på honom. Det var ingen som kunde ta bollen av honom. Och om någon tog bollen av honom så vann han tillbaka bollen. Eller så vann Elneny tillbaka bollen. Och man såg verkligen hur han lyfte hela laget. Och det var jag som tjatat om mittfältare här i alla podcastar sen jag kom med i podcasten första gången. Tyckte det var fantastiskt. Sen jag spelade som Partey som jag inte kan dra mig till minnes att jag har sett på väldigt många år i Arsenal.
Nej, han är ju en världsklass, alltså han är ju världsklass på hans position. Det är inget snack om den saken. Och jag noterar här nu att det här är ju faktiskt Thomas första poäng i säsongens spelare. Så det är snyggt att han kom in på en trea då. Och jag kan inte annat än att hålla med att han var riktigt, riktigt bra i den matchen.
Vi vet ju att du hade gett Rob Holding 3 poäng, men det är ju en annan historia.
Det är en annan historia och vi kan ju ta det lite grann nu. Jag ska ge poäng på Aston Villa-matchen här, som vi ska prata om en stund, dessvärre. Rob Holden kommer inte få 3 poäng då. Så kan vi säga.
Det känns faktiskt ganska rimligt.
Ja, så att man kan säga, tycka vad man vill om att jag är partisk med Rob Holding och mina favoritspelare. Men jag kan också vara hård mot mina darlings. Han var totalt genomkass. Men ja, mer om det om en stund. Bra, då har vi de två matcherna. Då har vi pratat om dem. Jättebra, då går vi lite grann vidare. Vi mötte Molde i torsdags. Vi vann med 4-1.
Började rätt skakigt med att Molde gjorde ett fint mål.
Ja, och sen så tyckte väl Molde att de ville vara lite sportsliga. För att, vad fan hände? Arsenal fick ett mål bortdömt, va? Eller hur? Som inte skulle vara bortdömt. Precis. Enkettia fick ett mål bortdömt. Som han blev avblåst offside på, fast han inte var offside. Och då tänkte väl Molde att de skulle vara lite...
Lock offside.
Precis. Då tänkte väl Molde att de skulle
vara... Vi måste väl bara...
Ja, fortsätt.
Vi måste ju bara nämna det. Att hur löjligt är det att man har VAR i Europa League, men man har bestämt att vi använder inte VAR i gruppspelet?
Ja, det har jag tänkt. Men är det... Jag tror att det kommer sig så här att alla lag i Europa League har inte VAR på sina arenor. Typ till exempel, alltså jag tror att det är så här, för det är något jag har hört någonstans.
Okay.
Typ Moldes hemarena eller Dandåks hemarena, de har ju inte VAR på den. Och för att det ska vara lika då för alla så har de ju skrotat VAR i alla gruppspelsmatcher. Men sen vet inte jag, tänk, alltså ponera nu att Dandåk eller Molde går vidare typ till semifinal. Då måste man ju hålla fast den regeln hela tiden så länge det är ett lag som inte har VAR på sin arena. För har ingen...
Ja, men då måste de väl kräva att de skaffar VAR.
Är det så då?
Det tror jag.
Ja, okej. Ja, i alla fall, för det är den förklaringen jag har hört, att alla lag i Europa League har inte tillgång till VAR. Därför har man det liksom... Ja, har man gjort det lika för alla. Och det tycker jag ändå är ganska bra faktiskt. Ja. Det är en fördel med Europa League, man slipper VAR. Ja, i alla fall... PP gjorde mål mot Molde igen.
Yes. Ja, det gjorde han.
Det gjorde han.
Molde har kanske den fulaste loggan jag har sett som en fotbollsklubb har någonsin haft som klubbemblem.
Ja, den är skitful.
Den är riktigt ful alltså.
Den är riktigt.
Jag var en kompis med mig som sa att det såg ut som en bilfirma.
Ja, men det gör det faktiskt. Det kan
och sen att ha datumet, ja. Att stå 19/6 på klubbemblemet, det är ju riktigt risigt alltså.
Du, på tal om klubbemblem, har du hört podden Beyond the Badge?
Ja,
ja. Hörde du det Arsenal?
Ett avsnitt har hört, okay. Eller två då med Anders, det var ju två delar.
Ja, just det.
Kan vi rekommendera?
Ja, det kan vi absolut rekommendera. Lyssna på podcasten Beyond the Badge och det avsnittet med Anders Jansson när de pratar om Arsenal och Arsenals klubb, alltså Arsenals klubbmärkehistoria kan man ju säga att det är då.
Ja, jag känner ju inte till de andra, eller ja, Leonard känner jag ju till. Men de andra killarna i podcasten känner jag ju inte till.
Men vem är han, Leonard? Jag minns.
Han har varit med i mellan raderna. Det är han som har skrivit böcker om klubbemblem. Ja. Han var med i mellan raderna och pratade om olika klubbemblem, hur de har blivit till. Och för, om jag inte är helt ute och cyklar så fick han väl självklart frågan hur det gick till när Tottenham fick sitt konstiga, märkliga klubbemblem och så vidare.
Ja, just det.
Finns i arkiven.
Ja, för jag vet, han är ju ganska stor på Twitter också, men jag tänkte säga, jag känner igen honom, men jag kan liksom inte peka på varifrån jag känner igen honom.
Garanterat från mellan raderna.
Ja, garanterat. All right, ja. Toppen, vi vann med 4-1 och nu har vi 9 poäng i gruppen. Det innebär väl, rätta mig om jag har fel, att vi är ju vidare från gruppen. Vi är ju inte garanterade grupp 1, men vi är ju vidare.
Det borde stämma, va?
Ja. Och då tänker jag så här, vi ska inte prata allt.
Men du måste ju nämna att John Willock gjorde mål igen.
Ja, men vi kommer dit, jag kommer dit, Oskar. Eller nu när du nämner det så får jag väl nämna det då. Joe Willock gjorde mål igen. Och han gjorde ju en svinbra match mot Molde. Han har ju typ varit vår bästa spelare i Europa League. So far, tycker jag.
Ja, jag är villig att hålla med.
Joe Willock.
Josef, som han nog egentligen heter.
Just det. Jo, men så här var det jag tänkte. Jag ska stanna lite grann i Molde innan vi går vidare. För det var ju lite upprört på sociala medier när startelvan kom ut mot Molde, för att den var ju väldigt etablerad och bra, så här många etablerade A-lagsspelare och så. Och så kanske tanken är hos gemene man, inklusive jag vet inte, att varför är det så många bra spelare i Europa League för? Vi ska ha Europa League och lufta junisar och bänkspelare och så och så och så. Men då tänker jag så här bara. Vi skrev säkert det i vår chatt, men jag säger det här också, att jag tror att det kommer komma mer nu när vi har säkrat avancemang. Att nu kan Arteta, eller både kan och vill, lufta spelare mer nu när vi har säkrat avancemang och han inte behöver tänka jättemycket på Europa League. Så nu är vi klara, färdiga, får vi någon mer vinst, det är bara bra. Får vi ett oavgjort, ja det är bra det också. Men nu kan vi börja spela mer junisar och kanske Runarsson kan få stå en match till och sådär och sådär. Så jag tror att det kommer komma mer luftad trupp nu, luftad och roterad trupp nu i Europa League än vad det har gjort varit tidigare.
Det tror inte jag.
Det tror du inte?
Jo, delvis. Ja. Men sen så kom jag på det. Jag gjorde lite snabb matematik medan du hade ditt resonemang. Mm-hmm. Jag är faktiskt inte klara för evenemang.
Vi är inte
om vi förlorar våra, nej, men om vi förlorar våra tre matcher.
Ja.
Vilket inte är speciellt troligt, men hypotetiskt sett. Vi förlorar våra tre matcher. Så... Och Molde vinner sina, vinner en till match och de lika många poäng som oss. Och sen har ju Wien tre poäng. Så att teoretiskt sett så borde ju Wien, i och för sig möter de, ja, jag vet inte, jag är inte helt säker, men det känns som att det borde finnas något. Eftersom Wien har tre poäng och Molde har sex poäng, känns det som att vi, om vi skulle förlora våra tre sista matcher, så känns det som att vi inte borde, känns som att vi skulle kunna missa avancemang. Det är inte speciellt troligt att vi skulle missa eller förlora våra tre kommande matcher, men ja, du förstår.
Jag förstår, men då...
Jag har inga mer räkneexempel nu. Men nej, det jag skulle säga är bara att vi har så pass bred trupp så att jag tror att det kommer inte bli så luftat som man tror.
Men hur...
När ska du spela Cedric? När ska du spela Pablo Marina när han kommer tillbaka? När ska du spela... Tjaka om han inte ska vara ordinarie spelare i... När ska du spela de här spelarna om du inte ska spela dem i Premier League?
Nej, det...
Ska du aldrig spela dem då?
Det har du rätt i, absolut. Det kanske jag som uttryckte mig slarvigt. Jag menar ju inte att man ska plocka upp alltså hela juniorlaget. Det jag menar är att man kommer se mer roterat typ. Alltså Cedric kommer ju spela i Europa League. Pablo Mari kommer ju spela när han kommer tillbaka. Kanske det kommer bli några minuter i för sig för Balogun. Smith Rowe tror jag till exempel kanske kommer få mer minuter nu. Han har ju spelat mer med U23 nu också. Willock kommer ju fortsätta få minuter.
Jag tror ju inte att det kommer bli någon så här. Det kommer inte bli någon så här revolutionerande med ungdomarna, utan det kommer ju bli, det är Nelson som kommer få spela, Willock kommer få spela, Enkettia kommer få spela. Fast, beroende på hur kass Lacazette är, så kommer Lacazette antagligen få spela i Europa League. Beroende på hur kass William är, så kommer William få spela i Europa League.
Ja, det är sant.
Och som det beror på hur kassa de är. Jag menar, de som är för dåliga för att spela i Premier League kommer att spela i Europa League.
Ja. Ja. Ja, i alla
fall. På tal om kass, ska vi prata om William?
Nej, men ja, vi gör väl det. Bra segways. Säg så här, Viljan ser ju inte jättespelsugen ut att spela någonstans någon gång. Vi ska börja prata om Arsenal 0, Aston Villa 3 dessvärre. Och ja, vill du fortsätta, Oskar, eller?
Ja, alltså, ja, var ska man börja?
Ska vi börja med startelvan? Det brukar vi göra, det känns liksom, det är en bra början.
Det är väl en bra början.
Ja. Så vi börjar, vi är pedagogiska som satan och börjar från början, så får vi se vart det tar oss. Vad säger du om startelvan när du såg den och tankar i efterhand och så? Och nu misstänker jag att det kommer skjutas några skott, om man säger så.
Alltså min absolut första tanke är ju, varför startar Lacazette? Det är min, när jag ser den här startelvan så är min första tanke, varför fortsätter vi att starta Lacazette när han är bedrövligt dålig?
Mm. Ja.
Varför bygger vi inte ett lag runt? För det gör är ju att vi, det vi åstadkommer med att spela Lacazette, det är att vi spelar ännu fler spelare ur position. Kan vi någon gång börja spela spelare i sina rätta positioner? Måste vi göra det så besvärligt? Kan vi inte bara spela spelarna i deras riktiga positioner? Och för att göra det när Lacazette uppenbarligen är så dålig, så förstår jag inte varför han starta. Jag menar, jag förstår varför han kanske startade mot United, för att han är ju i vissa enstaka matcher bra på att pressa. Men när Arsenal möter, nu är det inte samma sak att möta Aston Villa hemma som det har varit tidigare, men innan matchen då, vi möter Aston Villa hemma. Arsenal behöver inte, ska inte behöva en Lacazette som pressar som en extra mittfältare eller vad han nu håller på med på mittplan. Nej, där är det fel. Enligt mig.
Nej, jag tror det är fel enligt alla. Och sen är det ju så här, så är det ju lätt att sitta här och vara efterklok och säga att Lacazette har gjort en dålig match. Men grejen är att det är inte bara en dålig match, utan Lacazette har ju inte varit bra sen. Alltså säg senast Lacazette gjorde det på riktigt en så här bra match.
Mot Fulham.
Mot Fulham, det var i ligapremiären.
Ja, det var även senaste matchen Willian gjorde en bra match.
Ja, och sen...
även om jag tycker att William bidrar ju åtminstone lite mer. Han är mer involverad i spelet och han har, även om jag är besviken på att William inte gör mer poäng än vad han gör, så är han strukturerad och bidrar ju i spelet och involverar ju lagkamrater i spelet. Det kan jag ändå se, det är ju det William erbjuder, även om man såklart förväntar sig att han ska vara farligare offensivt och göra mer poäng. Men han bidrar med struktur i laget.
Kan det vara så att han bidrar med lite för mycket struktur? För har du sett Viljans passningskarta eller? Från matchen?
Ja.
Ja, det är, vad är det, 29 passningar, var 25 är i sidled eller bakåt. Det är någonting som börjar, eller har varit suspekt länge, att Chelsea skickar över spelare till Arsenal som är skitdåliga. Är det inte någon som har sett över det än? För jag tycker att man börjar se ett mönster.
Det börjar inte nu. Börjar inte redan när vi köpte fick Gallas.
Jo, det gör det. Och det är, jag menar, det är många år tillbaka. Det är Gallas. Det är Peter Cech. Det är Louis. Louis har förvisso blivit bättre. Men det är ju efter han skrev på hans kontraktförlängning. För det känns som att han gjorde det för sig själv. Och inte för så här, jag måste gå till Arsenal och vara en secret spy.
Jag tycker... Han har ändå bidragit en del. Jag tror ju i alla fall man kan säga att han bidrar en hel del på sidan utav planen. Ja. Utanför planen tror jag han bidrar en hel del. Han verkar ändå vara omtyckt och en bra kille liksom.
Ja, nej, men så precis. Jag tycker...
Han har väl ändå varit bättre än Cech och Gallas. Frågan är om Bennion är den som har gjort stabilast intryck i Arsenal som kom från Chelsea.
Ja, säkert. Jussi, ja. När var det han kom? 2011, va? Han kom ju samtidigt som Arteta och Mertesacker. Icke sant?
Jag tyckte ändå han var stabil i Arsenal.
Alltså, jag hade ingenting emot Jussi när han spelade i Arsenal. Jag hade faktiskt inte det.
Inte jag heller.
Nej.
Ja.
Nej, men vad ska man säga? Lacazette och Willian är ju skitdåliga. Alltså, hur många olika varianter på skitdåliga finns det? De är i tvärkassa. I den här, och de är inte ensamma att vara dåliga. Alltså Arsenal, jag tycker det
så
var
det stod...
så jävla tydligt. Vänta, får jag bara fortsätta lite. Att man såg det direkt, typ i stort sett när domaren blåste av, så kände jag så här att okej, okay, ikväll kommer bli en sån kväll. I och med att Aston Villa fick ett mål bortdömt inte ens efter en minut, då hela försvaret och Arsenal bara stod och tittade. Och så vart det där bortdämt. Jag tycker, alltså, ska jag vara helt ärlig, säg inte det till någon Oscar, men det ska ju vara mål. Det ska ju vara... jag tycker det är så jäkla dåligt att det blir bortdömt. Där och då var jag glad. Men om man ska vara 100% ärlig ska det ju vara mål. Men...
Ja, men om man ska vara 100% ärlig så skulle ju vi... Om vi säger så här då, om man ska tolka det ur regelboken, så tycker jag ju att det är ju mer korrekt att döma bort detta målet än Xhakas mål. Även om jag stör mig på att båda målen blir bortdömda. Åtminstone står ju Jack Green... Nej, Ross Barkley, va?
Ross Barkley är det.
Ja, han står ju i alla fall framför Leno. Det är ju inte som Xhaka som står vid sidan utav Peter Schmeichel. Peter, eller,
Kasper. Schmeichel.
Kasper, ja.
Nej, Kasper, jag håller med.
Han är ju inte ens i synfältet för honom. Sen ser man ju, Leno protesterar väl knappt.
Nej, jag tror ingen på plan fattar varför det blir bortdömt. För att det ska ju vara mål liksom. Det är ju ingen fråga om saker.
Sen ska du ju en rejäl känga till varför det tar 4 minuter och konstatera det. Och sen så blir det 3 minuters tilläggstid. Ja. Hur kan det ta 4 minuter och konstatera om det var... Ja. Men nu är ju, vi har ju å andra sidan gnällt på att de inte har haft VAR på när Arsenal spelar. Det var första gången de har haft VAR på, men... Men jag fattar inte hur du kan ta 4 minuter och komma fram till det. Det var väl inte speciellt. Det är ju jättelätt om du nu ska följa regelboken till punkt och prick och säga att han står offside, han står framför målvakten, han skymmer målvakten. Det är offside. Om
Ja.
du nu ska följa regelboken till punkt och pricka, vilket inte, jag fattar inte att det kan ta så lång tid.
Nej, jag förstår inte heller. Men det är ju inte första och det kommer ju inte vara sista gången. Tänkte du på det här, kommentatorn på matchen? Eller det var två saker i den här situationen som jag tänkte på. Han kommentatorn gjorde inte sin bästa dag på jobbet, för han sa hela tiden att Barkley skymde Martinez i Arsenals mål. Tänkte du på det?
Nej.
Nej, att han sa fel. Det var ju typ 3 gånger. Han sa, ja, Martinez är inte ens nära att ta den. Barkley, står han verkligen i vägen för Martinez? Man bara, åh nej, åh nej. Men så att han sa så här, ja, det här VAR-besluten, de är ju tveksamma i var och varannan match.
Sen
Oftast VAR match. Han var ju också så jävla trött på det, att sitta där och vänta på och inte kommentera någonting. Men angående det målet, det var typ efter 1 minut, så känner man så här, ja, det kommer bli en sån dag om inte Arsenal nu vaknar till, för nu har ju de stått och sovit och stått på hälarna och då blivit straffade skitsnabbt. Då tänker man att ja, bra, det kanske kommer en liten väckarklocka i det här. Nej, då har det inte gjort, för då har Lacazette varit i omklädningsrummet innan och bjudit alla, inte bara i halvlek den här matchen, utan han har bjudit alla före matchen på sådana där partyballonger. Så alltså, det är den enda förklarliga anledningen som jag vet, att han har bjudit hela laget på partyballonger innan. För alltså, det var så slött och det var så dåligt och det var Tierney måste ha tagit en extra partyballong, för kommer minst hans lilla vurpa han gjorde. Alltså den är ju för rolig. Och det märktes på en gång att idag kommer bli en sån här dag för Arsenal, för ingen, absolut ingen är på banan, varken mentalt, alltså på banan i huvudet eller på banan i fötterna. Det kom en liten rant, men det var det jag tänkte på, att det.
Det var rätt snäll rant skulle jag säga, men
Ja.
ja, nej, ja.
Alltså, jag skyller ju på Lacazette och hans partyballonger som han envisas med att ta med. Men så bedrövligt. Och Lacazette och Willian, jag vill inte ens se dem i Europa League. Jag tycker det är roligare att kolla på Europa League den här säsongen, för att där är spelarna i alla fall motiverade och liksom tar för sig. Vem var senaste spelare som tog för sig i ligan? I och för sig mot United var vi i och för sig ganska bra, det har vi ju sagt. Men vi var ju inte bra offensivt där.
Nej, men man får väl hoppas på att det här kan leda till att det blir lite rokader. Det var även det man reagerade på, eller det reagerade man väl även på redan innan matchen, att Willock inte ens var på bänken.
Ja.
Tycker det är en märklig bänk alltså.
Jag tycker det är en jättemärklig bänk.
Varför ska vi ha så många av samma spelare? Jag förstår väl att det är svårt att typ att peta typ Granit Xhaka ur truppen, men jag kan ju tycka, no offense, men det är inte så att Enketia har rosat marknaden heller. Jag hade ju hellre plockat bort Enketia från bänken och haft Willock på bänken. Vi har ändå Aubameyang som är en hyfsad anfallare, som man skulle kunna spela som anfallare.
Nu har vi ju tjatat i den här podden och alla Arsenal-poddar som finns och bloggar som finns och twittrare som finns och Facebook-inläggare som finns säger ju nu att Aubameyang spelar som nummer 9, tack. Hur svårt ska det vara? Frågetecken, utropstecken. Sen det löser det inte det alla problem, men det löser i alla fall ett problem, att vi har en bra striker där uppe.
Ja.
Ja. Och då får man ju en renodlad ytter. Alltså, för det här med Aubameyang på kanten, jag har ju sagt, jag vet ju att jag har sagt det, att jag tycker det är bra och det funkar och han gör många mål på kanten och så vidare och så vidare. Men nu, det är ju så jävla lättläst för
Alla lag
försvararna.
vet hur de ska försvara sig mot det.
Ja, och inte blir väl Arsenal lyckligare av att Aubameyang drar en gubbe ute på kanten och sen precis vid kortlinjen slår han in ett inlägg med fel fot, med vänsterfoten, inte i en Lacazette som är 1,70 lång som inte kan nicka. Alltså hans nick,
Som inte
Lacazette,
kan hoppa.
alltså, som inte kan hoppa och han kan inte nicka. Men varför spelar Arsenal så jävla mycket inläggsspel för? Det är för mig en gåta. Det låter som en gåta.
Ja, jag har ingen aning. För att de inte hittar några andra vägar och sågar sig igenom. De har liksom inget tiki-taka som funkar. Och spelarna är väl tillräckligt bra på att slå inlägg, så att för vi slår ändå rätt bra inlägg emellanåt. Det är bara det att det finns ingen där som kan ta vara på inläggen.
Nej, det var Tierney va, som slog det där skitbra inlägget till Lacazette när Lacazette inte kunde hoppa.
Vad tycker du om tesen som de pratade om i Arsblogget? Om Lacazette hoppar så kanske han inte får bollen ovanpå huvudet, utan kanske han får pannan på bollen istället.
Ja, men det är ju det som är grejen. Han måste ju komma med, liksom få ner bollen, trycka ner bollen. Alltså måste han ju hoppa så att han själv är över bollen. Nu hoppar han ju så han är under bollen, så bollen kommer uppåt. Alltså så är
han
det.
Han hoppar väl inte överhuvudtaget, det är väl det som är problemet.
Nej, han påminner om, kommer du ihåg Guendouzi hoppade? Eller hoppar? Nickar.
Ja.
Ja, typ så gjorde han. Och på tal om Guendouzi, nu vet jag att man inte får säga så här som Arsenal-fan, men jag tror att Guendouzi hade gjort en del nytta på planen igår, faktiskt.
Jo, Willock hade gjort nytta på planen igår.
Willock hade definitivt gjort också, men det behövs någon som liksom... Jag tror Arsenal är för stillastående i sitt anfallsspel också. Det är ingen som tar någon löpning. Det är typ Bellerin och... Bellerin och Saka som tar löpningar.
Då säger jag det direkt. Det finns en spelare som vi saknar mer än någon annan spelare.
Don't go there.
Martinelli. Jaha,
jag trodde du skulle säga Özil.
Nej. Martinelli.
Ja. Nej, men det är,
på tal om att kunna slänga in någon som inte bryr sig det minsta om hur laget spelar. På tal om någon som kan göra någonting själv. På tal om någon som har ett fantastiskt samspel med Tierney. På tal om någon som faktiskt kan nicka en boll.
Sant, han kan faktiskt nicka.
Jag saknar Martinelli något så fruktansvärt mycket.
Ja. Nej, jag håller med dig. Och det är sjukt att säga det om en 20-åring. Men jag tror att mycket kommer lösas. Och sen har ju Martinelli varit borta länge, va? Så det är inte så att han, så fort han är tillbaka, kommer han vara i toppform. Men när han är tillbaka i någorlunda form så tror jag att det kommer se bättre ut där framme. Det måste se bättre ut där framme.
Ja, det känns ju som att... Ja.
Men nu var det ju faktiskt inte bara anfallsspelet som var vårt problem i den här matchen, utan det var ju försvarsspelet också.
Rob Holding till exempel.
Nej, Rob Holding var så... Han var vad ont det gjorde att se.
Det var ett märkligt försvarande på... Är det första målet? Eller innan första målet där, när han håller på och trippar fram och tillbaka som om han vore en boxare eller något.
Ja, det är innan första målet.
Vad gör han?
Och det är inte bara Holding, utan tänk, vem är det försvararen som står bakom Holding? Som dessutom
jag ska säga att det är inte så att jag har suttit och kollat på repriserna eller någonting, för det gör alldeles för ont.
Nej, men jag kollade faktiskt höjdpunkterna förut på Arsenal.com, och döm av min förvåning så var det inte en enda Arsenal-höjdpunkt med ur höjdpunkterna på Arsenals officiella hemsida, utan det var bara Aston Villa-höjdpunkter. Det säger ju en hel del.
Det var inte ens Lacazettes värdelösa nick.
Nej. Ja. Men vad hade Arsenal för lägen ens? Lacazettes värdelösa nick, Willian... hade ett skott
Williams,
utanför
knä, ja, vad nu gör, midje, knävåll i försök som går 7 meter över. Och sen är väl typ det farligaste skottet, som om det nu hade varit lite mer välplacerat, som kanske hade kunnat gå in, det är väl när Pepe har kommit in och får iväg ett skott som går utanför stolpen, eller ganska långt utanför stolpen. Men det enda skottet som är värt att kallas för ett skott under hela matchen.
Ja, det är ju det. Viljan har ett läge i andra halvlek också när han skjuter utanför. Det läget tycker jag är nästan bättre än hans läge i första halvlek när han skjuter upp den.
Ja, det kanske är. Jag har ju faktiskt förträngt allting som har med Viljan att göra, tror jag.
Ja, det hoppas jag också kunna göra.
Tack
snart.
Kia, för att du har förstört våran klubb.
Alltså ska man säga något positivt om den här matchen? För nu, det känns som en sån här typisk bara sitta och svära match när man säger att allt är piss och skit och dåligt, för det var det ju. Men jag hade på riktigt svårt att sova på kvällen sen. Jag typ vaknade mitt i natten och bara, alltså det är åt helvete.
Alltså jag tycker ändå att även om man inte är jättebra i första halvlek, så ser man ändå att det är lite driv i honom, och Partey har ju även en av de bättre i första halvlek.
Jag tror det faktiskt att det betyder mycket att Partey gick ut skadade halvlek.
Så... Den här tesen om att Eleni blir lika bra som sin partner ligger ju någonting i.
Ja, vem var det som sa det?
Det var Arsprag och Gannelblad som sa att han anpassar sig efter den partnern han har.
Var det därför Eleni inte alls var bra när han spelade ihop med Coquelin? Kommer du ihåg det mittfältsparet?
Ja.
Det är inte bland det bästa Arsenal har producerat, om man säger så.
Nej. Nej, men det, ja, på tal om chanser. Elneny lägger ju upp en boll bakom Partey som Partey försöker skjuta.
Mm. Men är det...
Det där är ju ett läge också som skulle kunna blivit något i första halvlek. När man frågar sig Bellerin, varför skjuter du inte? Ja. För Bellerin emellanåt får man ändå igen ha ett bra skott. Men har han tagit något skott den här säsongen? Det känns som att han aldrig vågar skjuta längre. Han har ju ändå ett hyfsat skott. Han har ändå gjort några hyfsat snygga mål för Arsenal.
Det har han gjort, absolut.
Så jag fattar inte i det läget varför han inte bara skjuter. Jag har inte kollat någon repris på den situationen, men jag kände det då i alla fall.
Nej, men
varför skjuter du inte?
Har det med att göra att Arsenal har blivit så himla... Alltså, nu... Arsenal har ju blivit jättepassningsorienterade, fast på ett väldigt överlägset sätt, att det ska alltid passas. Och de har ju varit passningsorienterade tidigare under Wenger, men nu känns det som att det har kommit till en överdrift. De letar alltid efter det perfekta läget som typ aldrig finns. För där Bellerin, han är ju själv mot mål, han ska ju bara skjuta. Men han väljer ju istället att slå en extra pass snett inåt bakåt som går åt helvete.
Ja.
Jag tror att det är Arteta som håller så här på väg, och han har verkligen malt in i dem att passa. Vad säger du?
Jo, du vill ha något positivt.
Jag skulle säga, gärna.
Jag tyckte att Aubameyang såg hyfsat bra ut i blixtmoment.
I 5 minuter?
Nej, men i alla fall i första halvlek. Ja. Och jag vill inte vara... Jag säger inte att han har varit bra, för det har han inte varit. Men vem har jag störst... Dels, vem är det vi har gett ett kontrakt för typ 3 år med, som kommer bli bäst betald i klubben när Özil har lämnat? Och vem har jag störst förtroende för att han, trots sin ålder och sin vad det nu må vara, skulle kunna hitta en form och börja producera poäng och mål? Är det Lacazette? Är det Willian? Eller är det Aubameyang?
Ja, det är Aubameyang, helt klart.
Det är inte jättesvårt.
Nej. Jag tycker det är konstigt som du säger att Arsenal har ju valt att investera jättemycket pengar i Aubameyang nu. En 31-åring. Va? Ja, det är han. Han är född 88. Han fyller ju 32. Skitsamma. Gammal som gatan är han. De har valt att investera jättemycket pengar i honom och gjort honom till kapten. Och hela den biten. Och ändå så isolerar de honom ute på en kant. Det är väl Arteta först och främst som gör det. Och jag säger inte att hela den här... Så här tycker jag. Jag tycker att den här förlusten... visst går det att skylla på Arteta och sådär. Att det är dåligt att han tar ut dåliga spelare och så. Att det är Artetas förlust. Men just den här förlusten tycker jag faktiskt att det är minst lika mycket... Alltså spelarna är ju för dåliga. De gör en dålig match. Och Arteta sa väl det efter matchen så här att jag fattar inte vad som hände. Jag är så sjukt besviken på dem. Det här är ju oacceptabelt. Samtidigt som att han sa så här att jag tar på mig, för det är mitt jobb att de ska vara i bra form. Eller så här, och vara motiverade. Det är de ju inte. Men jag tycker samtidigt att är man en professionell fotbollsspelare ska man kunna motivera sig själv och vara på tårna när det liksom är hemmamatch. Eller det spelar ingen roll om det är hemma eller bortamatch. Man ska in och göra sitt jobb på en fotbollsplan. Man är fotbollsproffs. Ska man kunna fixa det och motivera sig själv.
Ja,
jag vet inte vart jag...
Men sen tycker jag mest att jag tycker mycket ligger på att heta det...
Tar man ut Willian och Lacazette i laget återigen, det är ju så här definitionen av galenskap som jag fortsätter att rabbla, att det är ju att göra samma sak men vänta sig olika resultat. Tar man ut Willian och Lacazette som är alltså form minus, så kommer det ju inte bli bra. Spelar man Aubameyang isolerat ut på en kant, så det kommer inte bli bra. Så att det är klart, Arteta får ta på sig lite grann, men jag tycker samtidigt att de på planen ska göra det bättre också.
Ja, innan vi spyr för mycket av den här matchen, ska vi rulla in på våra samtalsämnen här?
Ja, men det tycker jag. Vi har inte pratat något om några mål och sådär, men det
Hur
kanske
hade vi
vi,
det då?
ja, jag vet inte, det kanske vi skiter i. Vi släpper in tre skitmål och Aston Villa kör över oss. Punkt. Har du något samtalsämne du vill rulla in eller gå in på, eller?
Ja, Arsenals problem jag kallar det Arsenals problem mot spelande mittenlag.
Spännande.
För det börjar bli en trend kan man väl säga. Vi lyckas ju vinna mot Sheffield United hemma, inte ett spelande lag. Vi hade problem innan lockdown mot Brighton. Vi hade problem mot ett spelande Aston Villa, som för övrigt tycker jag ändå man ska passa på att ge Aston Villa lite credit, för det är ju ändå helt sjukt vad de har utvecklats mot vad de var förra säsongen. De spelarna de har fått in. Och hur Jack Grealish kan spela där och inte i någon större klubb. Det är ju ändå lite märkligt. Han borde väl ändå spela i någon större klubb kan man väl tycka.
Ja, men han är Aston Villa
Men
through and through it. Han spelar med hjärta. Ping! Alla i Arsenal. Ja, förlåt,
ja.
fortsätt.
Ja, nej men alla mittenlag som är spelande, eller mitten och där man kan tänka sig att Arsenal ska kunna vara spelförande. Eller om du har ett lag helt enkelt som kan spela hyfsat och som kan kontra hyfsat, så får Arsenal problem. Du såg ju, för jag tänkte på det redan när vi mötte Molde, att Molde kunde ju, för att vara det laget som Molde, kunde ju ändå. Det var inte bara långa bollar liksom. Det var ju inte Sheffield United, Burnley och så vidare. Utan de kunde ju ändå spela. Och de kom ju fram mot Arsenal genom att de ändå kan spela. Och det var ändå ett lag som Molde.
Ja,
Nu är ju Aston Villa ett bra med det.
Molde är
Det
väl
är ju ändå ett
ändå
bra.
Norges Barcelona, eller vad man brukar säga. Nej, jag skojar bara.
Ja. Nej, men förstår du vart jag vill
Jag
komma?
förstår absolut. Jag förstår absolut.
Alla lag som kan lira lite boll, som kan passa lite och som kan kontra. Det går när Arsenal ska vara spelförande, för Arsenal har inte tillräckligt bra spel. När Arsenal möter de bättre lagen, vi gör ändå en hyfsad match mot City, vi blir, ja, hyfsad är väl kanske att ta i, men ja, vi gör i alla fall en bra match mot United, och det är för att vi kan ställa upp strukturerat och United har inget strukturerat spel. Vi har gjort bra matcher mot Liverpool, vi har gjort bra matcher mot City och så vidare, och mot Chelsea, för att vi kan strukturera upp det. Och där försvinner liksom kravet på att vi måste vara spelförande, och då kan vi vara strukturerade. Men nu börjar också magin av det strukturerade Arsenal som fungerade bra efter lockdown. Den börjar inte, den har dött ut.
Ja, det har.
Strukturerade Arsenal fungerar inte.
Nej, den har absolut dött ut. Det är liksom inget snack om den saken. Det är skittråkigt att kolla på Arsenal nu, för det händer ingenting. Och det struktur har dött ut, glädje har dött ut, spelidé har dött ut. Och det, eller spel, det är så som du säger, alltså mot United borta till exempel. Nu var ju inte jag med i podden förra veckan, men jag kan tänka mig att ni var ganska så nöjda över den matchen. Och det gör ju Arsenal en bra match, för att de kan försvara sig bra och sitta tillbaka bra och så. Men när de helt plötsligt ska ta nästa kliv,
Där
så
tror
är.
jag ju tyvärr att vi landar, om man nu ska komma in på några spelare också. Vi har ju tyvärr en del spelare kanske som genomsyrar detta. Du vet att jag, precis som du, gillar Rob Holding. Men jag tror ju att Rob Holding är en sån spelare som kommer göra matcher som mot United. Men som kommer göra matcher som mot Aston Villa.
Ja.
Hans lägsta nivå är alldeles för låg.
Ja.
Han är inte tillräckligt jämn.
Säg så här,
Han sjunker för lågt.
jag tror att David Luiz kommer spela nästkommande match, om man säger så.
Det tror jag också.
Ja, Rob Holding gillar att för det var samma sak nu måste jag tänka. Det här har vi pratat om förut, att Rob Holding gillar att försvara. Åh fan, han är försvarare. Nej, men att han verkligen gillar när det är grisigt och tufft och han får liksom försvara, han får stånga bort mycket bollar, han får gå in i dueller, typ som mot United. Jag tänker typ som i de två FA-cupfinalerna som han var skitbra i, båda mot Chelsea. Och mot måste jag tänka, Liverpool förra säsongen vann, när vi vann hemma, då var han också skitbra. Det är när han bara får stå och försvara och bara så här, gå upp i luften, han får trycka bort någon, han får så här, när han bara får vara grisförsvarare. Sen är han hyfsat bra med fötterna, men jag tror att när han ska liksom vara den spelförande försvararen mer, typ som Luis är, det, jag tror inte han gillar det lika mycket, utan han är en gris, han är en grisback mer än vad han är en brasseback, om man säger så.
Ja, och sen det är väl lite samma med, det blir väl lite samma med Bejerin också, kan jag tycka, att för att Bejerin ska komma till sin rätt så ska det gå lite fortare. Bejerin är inte bra i ett långsamt stillastående lag.
Nej.
Bejerin är bättre när han får jaga personer och göra brytningar, när det går lite snabbt, tiki-taka, och så kommer en boll och så ska han löpa offensivt med den bollen. Då är Bejerin som bäst, och Bejerin har ju varit mycket bättre den här säsongen. Men när det går långsammare och Bejerin ska sänka sitt tempo, Bejerin är inte lika bra med ett lågt tempo.
Men,
heller.
Nej, det är sant. Och,
sen då, om du då lägger till då kanske att Tierney också ser sliten ut och gör en dålig match igår. Tierney
gör han faktiskt. Någon jätte,
med Tierney mått mätt, han har ju ändå lagt ribban rätt högt, så gör inte han en bra match.
Nej.
Och sen, som jag skrev till er igår, inte ens Saka gjorde en bra match igår. Och han är ju den enda som har varit bra offensivt i Arsenal genomgående den här säsongen. När inte ens han gör en bra match, då vet man ju att det kommer bli problem.
Ja, nej, men det är sant. Sant. Men vad, jag tänkte på en sak, vad tror du blir nästa steg då i det här? För jag tror ju Arteta har ju kört på med den här nu, de här spelarna, Lacazette och Willian, ganska länge. Han har kört med sin 3-4-3 ganska så länge, men det har ju gått, alltså det har ju barkat åt det sämre. Och nu med den här Aston Villa förlusten som kronan på det dåliga verket, vad tror du blir nästa steg? För han kan ju inte fortsätta spela så här. Eller det är ju inte han som spelar på planen, men han kan ju inte fortsätta ta ut de här spelarna. Han kan ju inte fortsätta ställa upp med vad som blir en fembackslinje. Han kan ju inte fortsätta med det här sakta trillande spelet.
Jag tror att vi kommer få se en backliv. Förhoppningsvis att vi går över mer till en fyrbackslinje. I vissa moment har vi spelat med fyrbackslinje, men inte det här mishmashet att vi växlar mellan fembacks- och fyrbackslinje som vi har hållit på med nu de senaste veckorna. Utan att vi får en mer renodlad fyrbackslinje, och att vi då får in en David Luiz tillsammans med Gabriel, och sen att vi får in en riktig central mittfältare. Och
men där har vi ju Partey.
Partey.
Ja.
Och sen är ju frågan, ska vi, det här med att vi håller på att hitta en position till Saka, sluta spela honom på olika positioner varenda match.
Och det kommer ju lösa sig kanske om Auba går in centralt och så Saka på vänsterytter. Så, klappat och klart.
Ja. Allt, ja. Precis. Och sen så, för mig är det logiska liksom, om du ska få någon form av ändring i laget liksom, det vi har på bänken i truppen som vi kan ta in i laget som är annorlunda, det är inte att ta in Xhaka. Det är inte att, jag menar, om vi tar de fyra som var på bänken och på plan av fem då, om vi räknar in Maitland-Niles till och med, då har vi Maitland-Niles, vi har Xhaka, Ceballos, Partey och Elneny. Nu vet jag inte hur länge Partey är borta, men jag menar, det är ju inte så här, ja, det är ju ingen surprise faktor liksom. Däremot Willock har ju någonting annat.
Ja.
Han tar ju löpningar in i boxen, han driver med bollen, och för att få någon form av reaktion så tycker jag, även om jag inte tycker att Willock, visst han har varit bra i Europa League, men har Willock varit bra hela tiden i sin Arsenal-karriär? Nej. Men erbjuder han någonting som ingen annan erbjuder? Ja. Och bör vi då ge Willock chansen? Ja, vi bör ge Willock chansen. För det åtminstone skakar ju om lite, och förhoppningsvis kanske det kan väcka lite liv i de där andra slöa spelarna och vakna till liv och fatta att nu får jag också börja prestera någonting. Och sen vill man ju såklart att PP måste ju höja sig, eller sen
han måste höja sig, han måste höja sig.
Men sen är ju det då som många kanske varit inne på de senaste veckorna. Han gör ju poäng.
Ja.
Är det värt att ha honom på plan då och liksom hoppas på att han ska fortsätta göra poäng? Eller är han för stor börda att ha på plan? Men å andra sidan, han gör ju poäng i alla fall. Det gör ju inte. Och kan göra något oväntat, ta ett långskott och så vidare. William gör ju ingenting.
Nej, säg så här.
Strukturerad.
Jag tycker knappt William är strukturerad. Han är bara slö. Men säg så här, jag tycker ju PP, nu är ju inte han i sitt livsform, absolut inte, men han erbjuder ju desto mer än vad William gör. Kolla bara på när de kom in liksom. PP gjorde ju mer på hans 20-30 minuter än vad William gjorde på hans timme på planen liksom.
Så mitt korta summerade svar är, försök att bygga det var en lång utläggning för att komma dit. Försök att bygga en fronttrio med Saka, Aubameyang och PP.
Helt med dig, 100%.
Och sen, visst, det kommer knacka på mittfältet, men ja, jag vet inte.
Men säg så här.
Jag tror att det är ett måste.
Ja, men säg så här då, om vi spelar med en fyrbackslinje. För det är, om vi är 4-3-3, och så Partey, säg så här, Partey eller Neni på mitten kanske. Och sen Joe Willock som en tredje mittfältare som bara springer. För jag tycker ju precis som du att Joe Willock har gjort sig förtjänt av en plats i startelvan. Och det är ju, alltså det är skillnad att starta Joe Willock kanske borta på Old Trafford när man måste hålla tätt så och vara strukturerade. Absolut, det köper jag. Och sen matchen efter det så gör Willock hans bästa match i en Arsenal-tröja, gör mål och han är överallt och liksom så. Då har ju han ju helt klart gjort sig förtjänt av en plats i startelvan mot ett, ursäkta uttrycket, Aston Villa, men mot ett, du vet vad jag kom på nu, Oskar, förresten.
Nej.
Att vi kan ha en lyssnare som håller på Aston Villa. Det kom fram en, nu var det här länge sedan ska tilläggas, men det kom fram en kar till mig på Shares för ett tag sedan. Och det här var förra säsongen och sa, tjena, tjena, jag lyssnar på er podd, jag håller inte på Arsenal utan jag håller på Aston Villa. Men jag tycker den är så bra så jag lyssnar ändå. Fan, jag kommer inte ihåg hans namn. Men om du lyssnar nu, Aston Villa-fanet, så grattis. Vart var jag? Jo, då har ju Willock gjort sig förtjänt av en plats mot ett, inom situationstecken, sämre lag mot Aston Villa där det bara ska forcera och öka framåt. Och jag tycker att Arteta har blivit lite feg och säger emot sig själv. För när han kom så sa han ju så här att ja, alla clean slate, alla har samma chans och sådär. Och så jag kommer gå på prestation, på träning och på matcher. Nu har vi inte sett hur träningarna har sett ut. Men vi har ju däremot sett hur det har sett ut på matcher. I och för sig så gjorde Elneny och Thomas en jävla bra match på Old Trafford. Så det känns ju svårt att peta de två. Så nu har jag lite grann pratat om kul med själv. Men en plats på bänken för Willock i alla fall.
Ja.
Han men står inte för sitt ord där, Arteta. Det var dit jag skulle komma. Det var det jag menade. Att han liksom, han, där så står han inte för sitt ord.
Nej, men han har ju lite fastnat i dels att han har inte haft någon försäsong. Och problemet att han kom in i ett Arsenal som var i kaos och kom in och skulle göra nödlösningar och reparera ett sjunkande skepp och få det till att göra någonting annat.
Nu har nödlösningarna blivit bara lösningar. Nödlösningarna har blivit det normala liksom.
Ja, men det är ju det som är problemet, att han har ju lite svårt att komma ifrån det.
Mm, just det.
Och man ska ju inte glömma att han ändå har gjort mycket bra. Och det pratade vi också om förra veckan, att som aldrig kom med på inspelning, att han bygger ett lag bakifrån.
Och det ska man ge honom såklart.
Lite credit för det. Ja,
absolut.
Men och jag har, som du sa där med Elneny, men jag tror ju om du ska skaka om laget, då ska inte Elneny vara i laget heller. Då ska du nog ställa upp. Om det ska bli en riktig rokad liksom, så att det ska hända något stort på mittfältet. Inne Sebajos, Partey och
stort
Willock.
Framåt då.
Ja, Ceballos, Partey, Willock. Ja. Det är det mest varierade du kan göra för att det ska hända något. Alltså, ja. För att röra om. Så om jag ska ta ut mina tre mittfältare och röra om i ett nu Arsenal som gått i stå, så är ju det jag ser framför mig. Det som rör om mest, så att säga, det är om du tar ut Partey, Ceballos och Willock.
Mm. Ja, jag håller med där. Det är nog de tre jag skulle ta ut också. Med det sagt så tycker jag inte Ceballos har varit så jättebra på senaste. Men det är nog de tre jag skulle ta ut med i en mittfältstrea. För att det är tre olika spelartyper. De erbjuder var och en olika alternativ.
Det är det som har varit lite problemet med Arsenals mittfält den här säsongen, att det har varit lite för lika
Ja,
spelartyper.
och det tänkte jag på med Aubameyang och Lacazette. Alltså det här är bara ett litet kort ögonblick mot Aston Villa. När det väl kom ett inlägg från, och jag tror det var Saka, så står Aubameyang och Lacazette nästan och håller varandra i handen inne i straffområdet. De står på precis samma yta. Och så kommer bollen 2 meter bakom de båda två. Det tyckte jag var extremt dåligt samarbete av de två. De som ska vara bästa kompisar och allting. Men det i och för sig, det var väl det som gjorde att de var bästa kompisar. Att de stod och höll varandra i handen där inne. Mot alla stora, starka, läskiga backar. Du, ska vi gå in på topp tre eller säsongens spelare?
Har du inget samtalsämne? Nej, har du
Nej, jag har...
rätt in det utan att säga att
Nej, jag har faktiskt ett. Du har rätt i. Jag har ett litet kort bara, för jag tänkte att nu när Sippe lämnade ju typ sista minuten återbud. Jo. Så jag tänkte att jag tog ut ett kort samtalsämne för så skulle ni två få skina lite mer. Men jag har en statistik som samtalsämne, eller så som punkt. Och det är att nu vet ju du det här, för det här har jag skrivit tidigare, men jag frågar dig ändå. Vet du när Arsenal senast gjorde ett spel i ligan från öppet, eller ett mål från öppet spel i ligan?
4 oktober.
4 oktober, det var mot Sheffield United hemma. Sen dess har Arsenal inte gjort ett enda spelmål. Sen dess har Arsenal faktiskt bara gjort ett mål i ligan, och det är Aubameyang på straff. Alltså det
Ja, det
är...
är bra. Bra. Du har gjort din homework. Du säger i ligan. För det, kan du skicka in, det pratade vi också om förra, kan du skicka in det som en synpunkt eller ett klagomål till de här personerna som jobbar på Viasat, som har betalt för att jobba med sådana här saker, att de inte, vi vet att Europa League inte är det mest prestigefyllda, att ni inte följer eller att ni inte sänder Europa League, men det blir lite ignorant när ni sitter mot Leicester och mot United och pratar i timtal, kommentera matchen igenom och i timtal i studion om att Aubameyang har inte gjort ett mål sen öppningsmatchen mot Tullam, och så tänker man, ja, fast han gjorde ju mål mot Wien förra veckan i Europa League, och så sitter de och tjatar om det här i hela tiden, och man tänker, det kan ju inte vara jättesvårt att ta fram den statistiken. Det blir ju lite pinsamt kan jag tycka.
Nej, det är sant. Det håller jag med om. Det håller jag med om. Nej, nu är det här i ligan då. Att Arsenal har inte gjort ett spelmål. Arsenal har inte gjort ett spelmål i ligan sen Sheffield United hemma 4 oktober. Och utöver det bara gjort ett enda mål, och det är Aubameyang på straff. Och det är läskigt dåligt alltså. Det är extremt läskigt dåligt. Sen har det varit lite tuffa matcher, det ser jag inte. Vi har mött både Manchester City, vi har mött Leicester, ja, och Manchester United, då, den är inte så tuff i och för sig, och där gjorde vi ju för övrigt mål. Men ja, du fattar min poäng. Det var mest det som var mitt
Om du vill
samtalsämne.
avsluta på en hyfsat positiv nota innan vi rullar vidare till din säsongens spelare, så är det ju ändå att vi har 12 poäng. Visst, vi har många lag ovanför oss, men 12 poäng är ju 4 poäng bakom fjärdeplatsen.
Ja, och det
Och
är
vi har ändå
ju...
mött tuffa lag. Om man nu, det är ju förutsätter ju såklart att då måste vi börja vinna och rätta upp matchen nu efter uppehållet, men att vi inte är mer avhängda än så. Vi är ändå 6 poäng efter ligaledaren när man med fyra. Man kan ju säga så här, och ligga 6 poäng efter ligaledaren oavsett om vi bara spelat 8 matcher, vi har ändå förlorat 4 matcher. Det är ju ändå,
Alltså det är en löjligt
man
jämn... Det är en...
förväntar sig väl kanske att det skulle vara mer.
Ja, det är sant. Det är en löjligt jämn liga, det är det. Men jag förstår att du vill avsluta med att glaset är halvfullt. Men när du säger det där så kan jag inte låta bli att tänka att glaset är halvtomt ändå. För tänk om vi hade vunnit igår, vilket vi ska göra, för vi är bättre än Aston Villa vanligtvis. Då hade det där bara varit... Då hade det varit en poäng ifrån topp fyra.
Det stämmer.
Ja, så att det... Men du har rätt, vi är inte avhängda. Det är bara 4 poäng till topp fyra, men då får det fan börja hända. Vi måste ju börja göra mål, annars går det inte att vinna fotbollsmatcher. Det är liksom det som är grejen. Ja, med det sagt, du, ska vi dra säsongens spelare nu eller?
Gör det.
Det blir andra gången i den här podden, men så kan det vara. Det är jag som ska ta ut det. Säsongens spelare är alltså inslaget i podden där en av oss i panelen, idag är det jag, ska ta ut sina tre bästa spelare från fokusmatchen, från matchen vi precis pratade om. Den jag tyckte var tredje bäst i en poäng, näst bäst två poäng och bäst i hela tre poäng, och gärna med en liten motivering. Innan vi börjar, Oskar, vet du vad jag har gjort för en liten spaning?
Nej.
Nej. Och det här, alltså, jag tror jag ska döpa det här avsnittet till glaset är halvtomt, för nu kommer ytterligare en sån här glaset är halvtomt fakta som jag har kommit på. På tal om säsongens spelare, det var en lek eller inslag vi började med i podden säsongen 16-17. Vem blev säsongens spelare den säsongen, tror du?
Lacazette.
Nej, 16-17 blev det Alexis.
Ja.
Ja. Vad hände med Alexis säsongen efter, 17-18?
Han spelade piano i United.
Rätt. Men vem blev säsongens spelare i Arsenal då, vår lek, säsongen 17-18?
Lacazette.
Nej, då var det Ramsey.
Jaha.
Men vad hände med Ramsey senare säsongen 18-19?
Han 18-19. Nej, du får köra det här.
Okej, jag kör det. Nej, 18-19 gjorde Ramsey en sådär säsong inom situationstecken. Han fick nöta mycket bänk av Emery och sen sedermera gick till Juventus gratis. Och vem blev säsongens spelare säsongen efter det, 18-19? Jo, det blev Lacazette. Och vad har hänt med Lacazette sedan dess? Han har blivit pissdålig efter han blev utsedd till säsongens spelare.
Och vem... Idag en...
Ja, och så vänta, så, och vem blev då säsongens spelare förra säsongen, 19-20? Jo, det blev Aubameyang. Och vad har hänt med Aubameyang efter han har blivit utnämnd till säsongens spelare? Han har också blivit pissdålig. Så det är någon slags förbannelse att bli utnämnd till säsongens spelare i Arsenal Göteborgs podcast. Det är det jag har kommit på.
Okej. Ja, nej, jag tänkte bara att du ska få en rant nu, ja, innan du får gå in på säsongens spelare. Och det är som jag skrev till er igår. Jag förstår, det var faktiskt första gången jag förstod varför Deschamp tar ut Giroud i landslaget istället för Lacazette. Det var nog faktiskt igår första gången jag förstod det. Och spola tillbaka bandet till när vi köpte Lacazette. Köpt Aubameyang där i sommarfönstret istället. Aldrig köpt Lacazette och behållit Giroud. Och jag tror att det hade varit bättre.
Oh, ja.
Så dåligt tycker jag ändå att Lacazette. Jag tycker ändå att Lacazette ska klassas som en flopp i Arsenal. För han har inte varit bra i Arsenal.
Håller med dig.
Om man ser under hela hans tid. Ja. Hans dalar har varit alldeles för djupa.
Nej, men jag håller med dig. Och det är ju bara den. Han har gjort en bra säsong, Lacazette, i Arsenal. Han kom säsongen 17-18. Kom han på sommaren där. Och då tänkte vi att nu spränger vi plånboken och köper en anfallare för en halv miljard. Nice. Hans första säsong var inte så bra. Den var ju så dålig så var ju tvungen att köpa Aubameyang ett halvår senare för ännu mer pengar. Och sen så gör ju i och för sig Lacazette en bra säsong. Var det 18-19? Då var han ju faktiskt väldigt bra. Men efter det har ju inte varit någonting. Så jag håller med. Lacazette är ju... han är ju en flopp.
Ja, och han kan inte spela en fotbollsmatch på 90 minuter.
Nej. Så att vi,
det är väldigt märkligt för att vara en professionell fotbollsspelare att man inte klarar av att spela 90 minuter fotboll.
Så det är ju som du säger att istället för att köpt Lacazette skulle vi köpt Aubameyang på en gång den sommaren och behållit Giroud. Jag tror att då hade vi haft lite, alltså,
då hade vi haft någon att slå inläggen på igår.
Ja, bara en sån sak. Ja, du, i alla fall, säsongens spelare. Sure. Nu ska vi se vem som får en förbannelse efter den här säsongen. Men det här var ju inte lätt att ta ut de tre bästa från haveriet emot Aston Villa. Men jag tänkte som du gjorde efter en match, Oskar. Nej, inte minuspoäng faktiskt. Jag försökte följa lekens regler. Men jag tänkte att vilka spelare gjorde minst skada på planen? Så jag försökte tänka lite tvärtom. Och då landade det på att jag ger en poäng till Eddie Nketiah. Han kommer in med ungefär 20, 15 minuter kvar. Gör ingen speciellt stor skada. Han gör ingen nytta heller där uppe. Men han gör ingen skada. Två poäng ger jag till Pipe. Han kommer också in med ungefär 20-15 minuter kvar. Han gör det lite bättre än Nketiah. Han river och fintar lite på hans kant. Han har ett skott utanför. Han försöker ställa frågor till försvararna i Aston Villa. Och det gillar jag. Han får två poäng. Och tre poäng får faktiskt Thomas. Han gör inte alls en lika bra match mot som han gör mot Manchester United. Men jag tycker att med han på planen så har vi ändå, inom situationstecken, bara 1-0 i baken. Och jag tycker att han gör mycket rätt på under den halvveken han spelar. Så tycker jag att han gör mycket rätt. Han slår lite felpass och sådär och sådär. Han är inte lika skärpt som han var mot United. Men jag tycker ändå att han gjorde minst skada på de 45 minuterna han spelade. Har du några kommentarer?
Köper det resonemanget. Mm.
Bra, då stänger vi den här jävla skitmatchen och så hoppas vi att vi aldrig mer pratar om den.
Och kan vi säga så här, ja? När man trodde att det aldrig någonsin skulle kunna bli sämre än öppningsmatchen mot Aston Villa, vilken säsong var det?
13-14, va?
13-14. När vi förlorade med 2-0. Arsenal gjorde det igen. De överbevisade att det gick att göra en ännu sämre match. För den här matchen var fan i mig sämre än öppningsmatchen mot Aston Villa.
Det tyckte jag var så roligt med Bojan, Bojan i studion. Så sa han i halvlek, ja det kan ju inte bli sämre än så här för Arsenal i alla fall. De kommer ju rycka upp sig. Och sen efter matchen, vad fan, jag trodde inte det skulle gå att vara sämre än i första halvlek. Men de överbevisade mig, de var ju katastrof i andra. Han har inte sett tillräckligt mycket Arsenal, det hör jag. Men du, ska vi blicka lite framåt? Det är inte så mycket att blicka framåt mot i och för sig, för nu är det ju landslagsuppehåll.
Ja.
Ja. Och då har vi sagt, det här var ju din idé Oskar, så att det är dumt att jag presenterar den. Men vill du ta över angående vår planering lite grann, hur vi planerar avsnitt 200?
Förhoppningen är att kunna spela in avsnitt 200 tillsammans med några ur panelen. Yes. När Tobbe har återvänt till detta land.
Då kommer jag sitta och titta på dig Oskar istället för att sitta och titta på en laptopskärm och prata med. Så kommer jag sitta och titta på dig och dina vackra ögon. Det känns ju fantastiskt.
Vad fint sagt. Jag vet inte om man kan leva upp till den hypen. Men, nej, men det är tanken. Så därför kommer det inte bli något avsnitt under landslagsuppehållet. För att vi ska kunna hålla ner antalet avsnitt. Precis. Så vem vet, det kanske var en blessing in disguise att det blev teknikstrul förra gången. Och det blir inte heller något avsnitt under landslagsuppehållet. Utan vi vilar upp oss under en veckan, bryter ihop och kommer igen.
Precis som Arsenal ska göra. Jävlar vad de ska bryta ihop och komma igen. Toppen.
Arteta ska bo på kontoret och fundera och fundera och fundera hur han ska få någon ordning på detta.
Det måste han göra. Innan vi avbryter Oskar, man kan ju fortfarande bli medlem i Arsenal Göteborg trots att det är landslagsuppehåll. Hur gör man då?
Det enklaste sättet är att gå in på arsenalgoteborg.se och läsa där om hur man blir medlem.
Yes. Om man vill
eller
fortsätter. Så,
eller så söker man på arsenalgbg på Instagram eller Twitter. Eller så kan man gå till Facebook och söka på Arsenal Göteborg. Då finns det en like-sida och så finns det Arsenal Göteborg Forum som är en grupp som man kan ansöka om att bli medlem i.
Det är nästan som det här uttrycket att alla vägar bär till Rom fast alla vägar bär till Arsenal Göteborg. Så kan man tänka.
Ja.
Ja. All right, bra. Men då tar vi lite landslagsuppehållspaus då i podden och så tackar vi dig Oskar för att du kunde och ville vara med idag igen.
Tack för att jag fick vara med.
Och så sist men inte minst så tackar vi givetvis alla er som har väntat tålmodigt nu, inte bara en vecka utan två veckor på ett avsnitt, och tusen tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi nu om två veckor igen, för då är det efter landslagsuppehållet och då är vi alla fulla med energi och taggade till tårna. Tills dess, out to be a gooner.